P3, Sveriges Radio.
Paris, augusti 1940. Det är med en nervös blick på bensinmätaren som chauffören manövrerar bilen mot huvudstaden. De verkar klara sig på håret. Att få tag på bränsle har varit nästintill omöjligt, och med vägarna blockerade har de fått ta små sidovägar som gjort resan längre än de räknat med. Men nu är de framme. Det är bara knappt 2 månader sedan hon, tillsammans med stora delar av stadens befolkning, flydde från Paris. Och när hon nu tittar ut genom vindrutan går det inte missa att den franska huvudstaden har nya härskare. Vägskyltar har redan översatts till tyska, och på husväggarna sitter nazistiska propagandaaffischer. De närmar sig Ritz, hotellet som varit hennes hem de senaste åren. Där syns nu en stor hakorsflagga vaja på taket. När bilen stannar plockar hon upp en puderdosa ur sin handväska för att studera sin uppenbarelse. Med en liten borste försöker hon få bort resdammet från sin annars prydliga dräkt. Sen tar hon ett djupt andetag, öppnar bildörren och kliver med bestämda steg mot hotellets entré. Nu ska det bli känt. Mademoiselle Chanel är hemma.
Det här är berättelsen om Gabrielle Chanel, den fattiga barnhemsflickan som blev en av världens mäktigaste modeskapare. Hennes lysande talang och genialitet la grunden för framgången. Men Mademoiselle Chanel visste också att utnyttja alla situationer till sin fördel. Även om det innebar att gå till sängs med fienden.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
När Gabrielle Chanel, eller Coco som världen känner henne, närmar sig entrén till Hotel Ritz i Paris, är det första hon ser nazistiska militärer i full mundering som står vid ingången och kontrollerar alla som ska in eller ut i byggnaden. För nu har det hänt. Den franska huvudstaden har fallit i Hitlers händer, och många av parisarna darrar av skräck. Men Gabrielle Chanel går på stadiga ben fram till vakterna med hakorsbindlar och ber att få komma in. Och blir förstås nekad. För hon har inte rätt papper, utan blir tillsagd att söka tillåtelse av kommandanten. Men sen händer det något. Det sägs att någon på plats plötsligt tillrättavisar tyskarna. Ser de inte vem det är som står framför dem? Mademoiselle Chanel har självklart tillträde till hotellet. Och männen i uniform ger med sig, stiger åt sidan och släpper fram henne. Om det verkligen är så här det går till eller ej är inte glasklart. In kommer hon i alla fall. Men väl vid receptionen får hon höra att hennes gamla svit nu bebos av tyska officerare. Hon blir istället erbjuden ett mindre rum med utsikt mot Rue Cambon. En välbekant vy för Gabrielle, för längre ner på gatan pryder hennes namn en av butiksskyltarna. Många av Parisborna har redan flytt fältet, bort från nazisterna. Och andra planerar säkerligen att försöka ge sig av. För det är mitt i brinnande andra världskrig, och Paris är en belägrad stad. Men istället för att fly fienden så vandrar Gabrielle Chanel alltså rakt mitt ibland dem och installerar sig under samma tak. Och hon kommer att dela fler saker än bara tak med de tyska inkräktarna. För hon tänker inte låta sig knäckas av den här krisen heller. Andra världskriget är nämligen inte den första katastrofen som hon har tagit sig igenom. Gabrielle Chanel är en överlevare som vet att spela med de kort hon har på handen. Men det är sannoliken ingen stark hand hon har att börja med när hon föds på ett fattig sjukhus i en gudsförgäten håla på franska landsbygden 1883. Föräldrarna är resande försäljare som bland annat saluför sybehör, och deras dotter Gabrielle, flickan som ändå ska kallas för Coco, tillbringar sina första år mellan olika marknadsstäder. Och när hon är i 11-årsåldern slår den första tragedin till. Mamma blir sjuk och dör.
Ganska omedelbart så blir då både Gabrielle och hennes syster bortlämnade till ett barnhem, ett nunnekloster.
Det här är Lars Holmberg, författare till boken Gabrielle Chanel, ett liv, en myt.
Det här klostret är en ganska tuff miljö att vara i. Det är dagar som består av städa. Man syr väldigt mycket. Man läser Bibeln, man går i skolan, och det är en enahanda och tråkig utbildning där man sitter och lär sig rent längden, och man sysslar med att städa rummen och hålla rent och fint. Men det här påverkar Gabrielle, det formar henne starkt också samtidigt.
På barnhemmet blir hon kvar under tonåren. Att den här ganska sjaviga, magra och fattiga barnhemsflickan så småningom kommer driva ett av världens största designimperier och bli en av vår tids mesta modeikoner är det nog ingen som gissar när hon år 1901 som 18-åring lämnar nunnorna bakom sig och tar sina första kliv in i vuxenlivet.
Vid den här tidpunkten så är Gabrielle, hon har ett jättestort hår som hon beskriver hela tiden som ett problem nästan, för det är så väldigt mycket. Och hon beskrivs ju av andra som allt för tunn av sina vänner och du måste lägga på dig och så. Hon var nog alltså helt enkelt fattig. Det var brist på mat.
Livet för den unga Gabrielle börjar alltså inte direkt storslaget. Men hon har fått med sig något som kanske redan nu stakar ut hennes livsbana. Även om hon inte själv vet om det ännu. För under sina år på klostret har hon lärt sig att sy. Och inte bara trockla lite grann. Gabrielle Chanel är en verklig supertalang med nål och tråd. Hennes yrkesliv börjar med att hon blir sömmerska. Men hon har något särskilt som fångar dem hon möter. Och hon lyckas utnyttja de möjligheter som ges. Hon har helt enkelt driv. Av slump eller kanske tur träffar hon på folk som vill ta henne under sina vingars beskydd. Och när Gabriella känner rätt personer möter hennes ambition deras rikedomar. Och en dag står hon där med grundplåten till ett spirande företag. För dryga 10 år senare, 1913, möter vi en kvinna som har lämnat sin knappa bakgrund bakom sig. Hon har redan öppnat en modebutik på Rue Cambon i Paris där hon säljer hattar. Och nu slår hon upp dörrarna till ännu en i en flärdfull badort på Frankrikes norra kust. Här utökar hon sitt sortiment. På den lyxiga semesterorten flanerar besökarna på strandpromenaden, snurrar på sina parasoll och beundrar segelbåtarna. Slänger sig i vattnet är det inte många kvinnor som gör. Det anses alldeles för vågat. Och dessutom jobbigt. För om man är kvinna och lite badsugen tar det en mindre evighet att ta sig ur alla lager av kläder och korsetter som stänger in och formar kroppen. Den gamla tidens otympliga mode råder fortfarande. Gabrielle är inget fan av de här begränsade kvinnokläderna. Och hon har andra idéer.
I någon mening kan man ju se kopplingen bakåt till hur nunnorna var klädda i aubasin och så. Det var en klädstil som gjorde att man kunde röra sig, man kunde springa, man kunde vara fri. Och det tror jag många kvinnor uppskattade och såg. Alltså det här, man behöver inte ta 2 timmar på sig att klä på sig, utan man kan dra någonting på sig lite snabbt och gå ut. Och idag är det ju självklart att vi gör så, men det var det inte vid den här tidpunkten. Och för de här kvinnorna som kunde handla hos henne innebar det enorm frihet och en jätteförändring.
Och med lite smart marknadsföringsjobb börjar hennes kläder sälja som smör. Livet är gott för Gabrielle, som nu är 30 år. För hon har inte bara framgång på jobbet, utan också tur i kärlek. Just nu i alla fall. Hon är tillsammans med sina drömmars man, Arthur Boy Capel. En riktig drömprins. Rik med fin bakgrund. Och dessutom snygg så det förslår.
De två tillsammans var det perfekta paret i någon mening. Han blev nog väldigt förälskad i henne första gången de sågs. I alla fall finns det berättelser som tyder på det.
Boy Capel var också en av finansiärerna av hennes första butik. Och vissa tror till och med att man ska läsa initialerna CC som Capel Chanel snarare än Coco Chanel. Men vad är egentligen grejen med Coco då? Hon heter ju inte det. Den första gången hon sätter sitt namn på en butiksmarkis står det Gabrielle Chanel i svarta tryckbokstäver. Så hur kommer det sig egentligen att hon fått namnet Coco?
Det finns en rad olika berättelser om hur det här gick till. Den vanligaste är att hon vid en tidpunkt försökte försörja sig som sångerska. Och i samband med det så fanns det en melodi som hon sjöng där det här ordet förekom i refrängen. Och när hon sjöng den så skanderade hela publiken samtidigt koko, koko, och det var, skulle sätta sig. Det finns en annan berättelse som handlar om att det var hennes far som kallade henne det här. Det var någonting hon gärna själv sa. Hon tyckte däremot inte så mycket om det namnet själv, och jag tror ingen sa det till henne direkt, utan det är någonting man sa om henne men inte till henne.
Sommaren 1914 kommer med en lång värmebölja, vilket förstås betyder bra business för Chanel. Folk flyr städerna för att söka svalka vid kusten, och kunderna flockas i Gabrielles butik för att köpa det nya löst sittande modet. Men samtidigt som sommarhettan stiger börjar också den politiska temperaturen att raka i höjden. Och snart kommer kvicksilvret i termometrarna att sprängas. För Europa är på väg rakt in i ett brinnande inferno. Stormakterna har rustat upp länge nu. Och tonen blir mer och mer aggressiv mellan de olika allianserna av länder som har skapats. Och på högsommaren 1914 smäller det. Kriget bryter ut. Det lilla semesterparadiset vid kusten, där Chanel-butiken ligger, blir först direkt efter krigsutbrottet en spökstad. Men sen fylls den av människor igen. Nu av uppskrämda kvinnor och barn som flytt städerna. För kriget slår direkt mot folket. Männen kallas in till striderna, som kommer bli mer långdragna än vad någon kan föreställa sig. Det är ett katastrofläge. Men Gabrielle vet hur man gör det bästa av situationen. Det kommer hon visa mer än en gång i sitt liv. Hennes butik är den enda i stan som håller öppet. Och det visar sig att hennes kläder passar utmärkt i krigstid.
Det som hände under den här tiden var ju att kvinnor, kanske för första gången i historien, verkligen kunde betrakta sig själva som fria. Och Gabrielles kläder, som var symboliserade frihet, som höjde kjollängden lite grann och så, de var liksom perfekta för den som ville ha en stil eller en dräkt som passade den här nya friheten.
Så medan kriget pinar soldaterna i de gyttiga skyttegravarna fortsätter Gabrielle Chanels karriär att blomstra. 1915 öppnar hon tillsammans med sin älskling och affärspartner Boy ytterligare en butik. Den här gången lite längre söderut på Atlantkusten, precis vid den spanska gränsen. Nu har hon flera hundra anställda. Hon tjänar så mycket pengar att hon unnar sig själv en ordentlig present. En bil, och inte vilken som helst, en Rolls Royce. I den glassar hon runt tillsammans med sin stora kärlek, picknickar med vin och ost på den franska kusten och lever gott. Och Gabrielle är inte den enda som unnar sig en bil vid den här tiden, för privatbilismen går framåt med stormsteg. I början av 1900-talet har det blivit möjligt att masstillverka bilar som vanligt folk har råd att köpa. Till en början är bilen en sensation, men ju längre in vi kommer på det nya århundradet, desto fler automobiler rullar runt i Europa. Och med bilen kommer en ny livsstil som också gynnar företaget Chanels affärer. Men inom en snar framtid kommer bilen också leda till hennes livs största tragedi. Fattigdomen är nu ett minne blott. Dessutom har Mademoiselle Chanel blivit en celebritet. I hennes nätverk finns människor ur Europas elit. Men sin torftiga bakgrund kan hon ändå inte tvätta bort. Och det sätter käppar i hjulet för lyckan. För hennes stora kärlek, Arthur Boy Capel, är som Gabrielle ambitiös. Och han har siktet på att ta sig in i den riktigt förnäma brittiska överklassen. Och det gör man bara genom ett äktenskap. Så med målet i sikte förlovar sig Boy med en kvinna som har rätt stamtavla för att gynna hans ambitioner. Och i oktober 1918, mitt under krigets mest intensiva skede, så gifter de sig.
När Gabrielle får höra att Boy Capel skulle gifta sig så förstod hon det. Väldigt många äktenskap var ju snarast frågan om tillrättalagda saker, och därför var det inte heller konstigt att männen då, framförallt, det var ju de som kunde det, hade älskarinnor vid sidan av och så, och det var ju i den rollen som Gabrielle fick vara gentemot Boy och tyckte nog kanske att det var okej. Därför att det var så vid den här tidpunkten. Det låter helt absurt idag, men så såg det ut, framförallt i den här samhällsklassen.
Det första världskriget går äntligen mot sitt slut. Och den 11 november 1918 undertecknas fredsavtalet. Men det är en trasig världsdel som freden lägger sig över. Det är svårt att beräkna exakta siffror. Men kriget har lämnat efter sig uppåt 40 miljoner döda, skadade och saknade soldater. Antalet civila offer är okänt. Men i princip alla har förlorat någon nära och kär. Eller känner någon som har gjort det. Europas karta är dessutom omritad. För flera av de gamla imperierna ligger nu i gruset. Men Chanel-imperiet är på väg spikrakt uppåt.
Det som hände var ju att det gick väldigt fort för Chanel. Alltså från att huset Biarritz startade till att hon hade de här butikerna då som hon satte upp, så hade hon över 300 sömmerskor anställda. Det är ju idag ett ganska stort företag alltså. Och det är bara på några korta år så gick hon från att komma på att hon skulle ha en butik till att ha 300 anställda. Det gick oerhört fort alltså.
Framtiden för affärskvinnan Coco Chanel ser så ljus ut att hon skulle behöva ett par solglasögon. Och såna kommer med Maison Chanel snart att börja sälja för dyra pengar. Men privatpersonen Gabrielle är på väg rakt mot avgrunds djupsorg. För den nya tiden och dess uppfinningar som skänkt henne rikedom är på väg att krossa hennes lycka. Den där moderna prylen bilen symboliserar ju romantik, äventyr och frihet bland Europas jetset. Och fritt får man verkligen säga att bilkörandet är. För ännu finns inga trafikregler, inga stoppskyltar, inga körkort och inga säkerhetsbälten i de oftast helt öppna bilarna. På de osäkra vägarna kan det vara livsfarligt att köra.
Saint-Claude, 24 december 1919. Gabriels betjänt stirrar fientligt på mannen som haft mage att ringa på dörren klockan 2 på natten. Mademoiselle sover, säger han kort. Men den objudna gästen insisterar. Du måste väcka henne. Något har hänt. Innan det blivit till en dispyt ser de båda männen hur Gabriel kommer ner för trappan för att se vad som står på. I sin vita satinpyjamas och med det kortklippta håret på ända påminner hon om en ung gosse. Besökaren bävar inför vad han nu måste säga. Men innan Gabriel hinner fråga vad som står på tar han sats och utbrister. Boy är död. Han var i bilen. Den körde av vägen. Gabriel stelnar i steget. Stum stirrar hon på vännen som kommer med budskapet. Instinktivt försöker han omfamna henne för att erbjuda någon slags tröst. Men hon backar för att avvärja sig kroppskontakten. Istället får han se hur chocken i hennes ansikte sakta går över i bottenlös sorg.
När Gabrielle förstått innebörden av meddelandet hon just fått packar hon en väska och övertalar vännen som kom med nyheten och direkt köra henne de 100 milen ner till Rivieran där olyckan skett. Det är sent på juldagen när de kommer fram. Hotellen mellan Nice och Cannes är helt fullbelagda. Fransmän och britter ska för första gången på flera långa år fira en jul utan krig. Det är sprudlande glädje i luften. Men för Gabrielle känns det som att livet är slut. Hon ber om att få se Boys svårt brända kropp. Men begravningen är redan avklarad. Gabrielle får inte ta farväl av sitt livskärlek. Hon ber då om att bli körd till olycksplatsen, där den kvaddade bilen fortfarande ligger. Och som om det vore en levande varelse, med minne av Boy, stryker hon den med handen. Sen sätter hon sig ner vid vägkanten. Och först då rinner hennes tårar utan slut.
Det var som att någonting fullständigt gick sönder i henne. Och under flera år efteråt så, om man läser om henne, så tycks det som att hon har sörjt Boy Capel på så otroligt många olika sätt. Hon köpte ett hus, hon började med att måla alla rummen helt svart. Det är också en sån sak som kanske kännetecknar mer den här tiden. Man levde ut sin sorg fullständigt på alla sätt man kunde.
Det verkar som att den ostoppbara Gabrielle Chanel har tappat sin kämpaglöd. Sorgen gör henne apatisk. Inget verkar längre spela någon roll. Och förlusten av Boy blandas med ytterligare en. För nu får hon besked om att hennes yngre syster dött i spanska sjukan. Den dödliga influensan som plågar Europa från slutet av 1910-talet. Hon har redan tidigare förlorat sin stora syster. Och av familjens 3 döttrar är det nu bara Gabrielle kvar.
Genom sitt liv så är det nästan bara död och sorg och lämnande hela tiden. Det är hjärtskärande att läsa om hur hon hela tiden förlorar människor omkring sig som betyder någonting för henne.
Så det nya decenniet börjar i sorgens tecken för Gabrielle Chanel. Men runt om henne spirar det av nystartaranda. Såren efter krigen är fortfarande färska och djupa. Men det finns en känsla av att en ny tid med nya möjligheter inletts. Det stelbenta konservativa samhället från förkrigstiden är på väg ut. Nu gäller nya ideal. Europas unga generationer vill bli något annat än sina föräldrar och leva friare. Och det kräver nya kläder, särskilt för kvinnan. Det är nämligen en ny sorts kvinna som har gjort entré i världen. Och hon är fysiskt frigjord. Har slängt av sig de begränsande korsetterna, resten från 1800-talet, och klivit ur de tunga pråliga kläderna. Kanske har den nya kvinnan, som det faktiskt kallas, fått en skjuts av kriget när kvinnorna fick ta männens platser i samhället.
Den 20-talskvinna som man nu brukar benämna flapper eller lagasson, det är en kvinna som alltså så fullständigt radikalt skilde sig från hur kvinnor fram till dess levde. Det var kvinnor som klippte av håret, de hade en kortpagefrisyr, de noppade ögonbrynen. Man sminkade sig, man rökte offentligt, man sminkade sig offentligt och man klädde sig i kläder som absolut inte fram till dess var möjliga för en kvinna att ha.
Tidigare syddes alla kläder upp på beställning, eller så sydde man dem själv. Inget slit och släng alltså. För de flesta av 1800-talets kvinnor hade inte så många plagg i garderoben. Men med framstegen inom textilindustrin kan man producera enklare och billigare. Och plötsligt kan vanligt folk köpa färdigsydda kläder. Men Gabrielle Chanels kläder är inte masstillverkade på löpande band. Hennes designer lägger man en beställning på. Och sen sys de upp av skickliga sömmerskor efter ens egna mått. Det kallas för haute couture. Även om hon inte är en del av den framgångsrika industrin med färdigsydda plagg, passar Chanels mode den nya kvinnan som handen i den armbågslånga handsken. Och det är nu den kommer. Signaturplagget som för alltid kommer att förknippas med Chanel. Den får till och med ett namn. Den lilla svarta.
Hur den kom till, det finns det också lika många berättelser om som det, ja, jag vet inte. Det är också en del av myten här. Men den vanligaste är väl att hon skulle gå på en operaföreställning. Inför den så skulle hon klä sig och det hände mycket trassel i samband med det. Hon håret var hon tvungen att klippa av för hon brände det. Och hon svärtade ner en klänning i samband med det här också. Så hon hade ingenting hemma. Hon snörde, tog en klänning bara rakt ur garderoben och den råkade vara svart. Och så gick hon på balen och alla blev helt golvade över just den här klänningen, att den var så enkel och så. Och det är svårt att föreställa sig hur pass mycket motströmmen Gabrielle gick med den här klänningen. Och det är klart att det blev en enorm uppståndelse och för många uppfattar det här som något helt fantastiskt.
1923 fyller Gabrielle 40 år och firar sin födelsedag med att lansera det som ska bli kanske världens mest kända parfym. Chanel nummer 5. Och 40-årsfesten är bara en i en lång partyrad. Hon köper ett hus där hon håller legendariska fester. Champagnen flödar och tidens storheter inom konsten och kulturen minglar på hennes kalas. Pablo Picasso sover ibland över i Gabrielle Chanels gästsäng. Och det gör också poeten Jean Cocteau. Och även om Gabrielle själv har kallat Boy Capel för sitt livs enda kärlek, så är han långt ifrån hennes enda älskare. För listan över hennes amorösa erövringar blir lång och stjärnspäckad. Både konstnären Salvador Dalí och den världskända kompositören Igor Stravinsky kommer hamna där. Men det är inte bara tidens banbrytande konstnärer och bohemer som faller för henne. Hon lyckas också skärma brallorna av helt andra typer från mer konservativa miljöer. En av dem är en hertig från England, Bender.
Han tillhör den absoluta innersta, översta kretsen när det gäller engelsk aristokrati och överklass på alla sätt.
Benders titel är hertigen av Westminster och han har en större förmögenhet än den brittiska kungen.
En av de rikaste personerna som har funnits i världen. Alltså han, när man läser om honom så blir man liksom, det går nästan inte att fatta. För honom är pengar någonting som alltid har funnits och det kommer aldrig att ta slut. Han ser liksom inga möjligheter att kunna göra sig av med sin förmögenhet.
Han är herre över det maffiagodset Eton Hall. Och nu använder hertigen alla sina tillgångar för att snärja en viss mademoiselle. Sällsynta orkidéer, fruktkorgar och egenfångad lax flygs in till Paris från Benders egendomar och levereras till Gabrielles hem i Paris. En gång packar hennes butler upp en låda med grönsaker och hittar i botten av den ett smyckeskrin med en stor oslipad smaragd. Men hon är svårflörtad och ger honom kalla handen. Han måste dra till med sitt kanske starkaste kort för att vinna hennes gunst. På våren 1924 dyker Bender själv upp utanför Gabrielles dörr. Och presenten han har med sig för att uppvakta henne den här gången är Storbritanniens kronprins, prinsen av Wales. En vänskap som också fungerar effektivt som statussymbol. Och Benders ansträngningar får till slut ett resultat. Gabrielle mjuknar och de blir ett par. Och nu öppnar sig nya dörrar för henne.
När hon träffar Bender så får hon tillgång till en värld där de absolut mest jetsett människor och politiska inflytelserika personer befinner sig. Hon rör sig bland de absolut mäktigaste personerna i världen. Det är de som Bender har som vänner och gäster vid sina middagar.
Och en av dem som hon lär känna genom Bender ska komma att spela en stor roll i inte bara vår huvudpersons liv, utan i världshistorien. Sommaren 1927 hittar vi Gabrielle Chanel på en plats långt bort från Paris glamorösa modevärld. I en mycket ensligt belägen sportstuga vid kanten av en sjö i nordvästra Skottland. Stugan tillhör ett av hertigens gods. Och här tillbringar Gabrielle och Bendor dagarna i sjön med fiskespön i hand. På kvällarna spelar de kort i träpanelsklädda vardagsrummet. Hon verkar trivas som fisken i vattnet och har dessutom blivit en fena på sporten. I september får paret besök av en av hertigens nära vänner som imponerad skriver hem till sin fru.
Hon fiskar från morgon till kväll och har på 2 månader fångat 50 laxar. Hon är väldigt älskvärd och en stor och stark karaktär som gjord för att styra över en man eller ett imperium. Bendor mår väldigt bra och verkar väldigt glad över att vara tillsammans med en jämlike. Hennes skicklighet balanserar hans makt.
Brevet skriver han under, din Winston. Och det är den Winston. Churchill, alltså. Ännu är han inte en av världens mest berömda ledare som kommer att skriva in sig i historieböckerna för att ha gett nazisterna på nöten. Men det är den han kommer bli. Och även om Gabrielle och Bendor gör slut efter ett par år kommer hon att hålla fast vid sin vänskap med Winston Churchill. Något som kommer visa sig bli en stark tillgång i framtiden. Men vi stannar upp en stund och tittar på vart Gabrielle Chanel har tagit sig sedan hon lämnade klostret som 18-åring. Hon driver i slutet av 20-talet ett av världens mest framgångsrika modehus. Har flertalet butiker på Europas mest luxuösa adresser. Och så är hon numera stenrik. En klassresa av den typen som hon har gjort är ytterst ovanlig i det tidiga 1900-talet. Som inte bjuder på någon vidare social rörlighet. Särskilt inte för en kvinna. Men Gabrielle Chanel är en unik individ. Visst har hon fått hjälp av andra på vägen. Men till största del hjälper hon sig själv. Och det kommer hon fortsätta att göra på ett sätt som nästan kan framstå som hänsynslöst. Den glada efterkrigsstämningen på 20-talet har eldats på av en högkonjunktur. Många har rätt gott om pengar och spenderar dem på allt från fest och glam till nymodigheter som telefoner. Och den som inte har så gott om klöver kan utan problem handla på avbetalning. Skulderna, de är ett senare problem. Dessutom ringer det konstant i börsernas klockor över hela västvärlden. Att investera pengar i aktier har blivit en sport även för vanliga människor. För ingen ser ett slut på uppgången och tillväxten. Men det finns förstås ett slut. Och det blir en riktig skräll till slut. För på hösten 1929 kraschar börsen i New York. Krisen sprider sig över hela världen. Och inte bara företag och banker, utan också vanliga människor blir bankrutta. Folk som nyss var rika som troll är plötsligt utblottade. Men precis som Gabrielle Chanel höll näsan över vattnet under den förra storkrisen, det första världskriget, tar hon sig igenom även det här helskinnad.
Mycket handlar ju om att hennes stil passade. När alla runt om i samhället fick det sämre, så var hennes kläder med den enkla avskalade stilen blev återigen det som man gärna klädde sig i, därför att man inte stack ut på det sättet som gjorde att det provocerade.
Och några år efter den ekonomiska depressionen, i mitten av 30-talet, är hon på toppen av sin framgång, med 4 000 anställda under sig. Yttre hot som världskrig och ekonomisk kollaps har alltså inte rubbat henne. Men nu är något på gång som hon inte har förväntat sig. Och den här gången kommer hotet inifrån. Från själva hjärtat av Maison Chanel.
Att Gabrielle har klätt sig i all hast syns inte när hon skyndar över Place Vendôme mot sin butik på Rue Cambon. Hon ser som vanligt oklanderlig ut, men ansiktet är sammanbitet och stegen målmedvetna. Det flera rader tjocka pärlhalsbandet studsar över den välstrukna vita blusen och hennes klackar klapprar mot stenbeläggningen. Hon har fått information om vad som har hänt, men nu vill hon se det med egna ögon. Och när butiksentrén kommer inom synhåll är det värre än hon trott. Där står hennes arbetare, försäljare och sömmerskor i vita rockar och pratar med reportrar samtidigt som de radar upp sig för en fotograf. En av dem håller en insamlingsbössa för strejkande, dekorerad med ett rött band. Och skylten som någon satt upp på dörren gör situationen ännu tydligare. Occupé. Maison Chanel har ockuperats av sina egna arbetare. Gabrielle tar in scenen. Sen vänder hon på klacken och tar sig snabbt därifrån. Det här sveket kommer hon inte att glömma.
Strejken gör Gabrielle kränkt in i själen. Trots att hon själv kommer från arbetarklassen har hon noll förståelse för de anställdas krav. Med hennes sätt att se på det har arbetarna drabbats av någon slags sjukdomstillstånd. Vansinne. Kallsinnigt säger hon att de inte behöver högre lön. De är ju unga flickor som kan skaffa sig älskare.
Hon förstod inte alls det här, utan märkligt nog kan man tycka, med tanke på hennes egen bakgrund, så var hon fullständigt oförstående. Och man kan nog, det är flera som skriver om det här också, att hon hade svårt att skilja mellan sig själv och modehuset Chanel. Och när någon gav sig på Chanel så gav de sig på Gabrielle, och då reagerar hon väldigt kraftigt.
Det är inte bara hos Chanel som de anställda strejkar. För missnöjet hos arbetarklassen har börjat mullra. Och över hela Europa har en ny rörelse växt fram sedan slutet av 1800-talet. Arbetarrörelsen är månghövdad. Och nu börjar den bli riktigt stark. Högröstat kräver den rättigheter för sina anhängare. Och i Frankrike får vänsterrörelserna stort genomslag. I april 1936 går fransmännen till val och röstar in en ganska radikal vänsterregering, den så kallade Folkfronten. Det nya styret lovar att införa sociala reformer. De förmögna känner sig rädda för att förlora sina privilegier, men arbetarna firar. Förhållandena i fabrikerna lämnar nämligen gott om utrymme för förbättring.
Att vara sömmerska vid den här tidpunkten var oerhört hårt. De arbetade en långa timmar, enahanda arbete. När det var mycket att göra så anställdes man på korta tider. När det blev lite att göra så fick man gå. Och inför visningarna så behövde man många folk att arbeta i modehusen. Och när det var inte så mycket visningar då försvann de. Och det här gjorde att arbetsförhållandena var hårda, osäkra. Det var dåligt betalt.
Nu ökar pressen på fabriksägare och företagsledare. Kraven som arbetarna ställer är till exempel betald semester och en arbetsvecka begränsad till 40 timmar. För det finns ingen arbetstidsbegränsning i Frankrike på den här tiden. Och i kölvattnet av känslan av att samhällsförändringarna går åt deras håll börjar alltså arbetare över hela Frankrike att strejka för att sätta press på sina arbetsgivare. Och till slut har Gabrielle Chanel inget val. Hon fnyser kanske fortfarande ilsket åt sina anställdas krav, men måste ge med sig och höja lönerna, instifta 40 timmars arbetsvecka och 2 veckors betald semester. Framsteg för arbetarrörelsen alltså. Men hoppet om en ljusnande framtid kommer snart att släckas. För vi som har historiens facit i hand vet ju vad som är på väg. Vilka som väntar där framme i sina uniformer med röd-vit-svarta armbindlar. Och vilken katastrof de kommer att föra med sig. Alla vuxna människor i Europa har fortfarande våldet, offren och rädslan från det förra storkriget i färskt minne när det nu börjar trappas upp till ett nytt. Gissningsvis så försöker de flesta förtränga ljudet av vapenskrammel så länge det går. Men snart kommer vapnen att sluta skramla tomma och istället laddas med skarpa skott. Gabrielle jobbar vidare, förbereder sin nya kollektion för vintern 39. Och på nätterna sover hon tryggt i sin säng på Hotell Ritz, dit hon nu har flyttat in efter att ha sagt upp sin våning. Men tryggheten skakas kanske den 3 september 1939. För då vaknar Gabrielle tillsammans med alla andra i världen till nyheten att Frankrike och Tyskland ligger i krig med varandra. Och nu tvärvänder hon. Chanel, som genom alla andra kriser har fortsatt hålla öppet, lägger ner verksamheten. All personal avskedas och får gå på dagen. De anställda protesterar och är säkra på att hon hämnas för strejken. Till och med regeringen lägger sig i och vädjar till henne att hålla öppet för att på så sätt bidra till moralen på hemmafronten. Men hon vägrar. Och vi vet faktiskt inte varför. I början av krigsutbrottet kan parisarna fortsätta sina vanliga liv som förr, även om beredskapen höjs. På kvällarna mörkläggs stan mot flyganfall och gasmasker finns i varje hem. Flera ur Paris förmögna elit gör som Gabrielle och flyttar ut ur sina hem och in på Ritz, efter att ha skickat ut barnen på landet och gömt sina värdesaker. Men det verkar ändå rätt lugnt. Inga tyska stridsflygplan i sikte ännu. Lugnet är förstås bedrägligt. Och det bryts när Hitler ockuperar Danmark och Norge och anfaller flygfält i norra Frankrike. Tyskland är huvudfienden och mot dem står nu bland annat Frankrike och Storbritannien allierade. De lider ett svidande nederlag mot tyskarna vid slaget i Dunkerque, och i juni 1940 bombas det i utkanterna av Paris. Ockupationen är nära. Nu går det inte att blunda för det här kriget längre. Och Gabrielle flyr, packar sina väskor och drar söderut, bara för att upptäcka att det inte går att komma undan det här kriget. Så hon vänder tillbaka till Paris, där nu hakkorsflaggan vajar över entrén till Ritz, bråkar sig in på hotellet, packar upp sina väskor igen och anpassar sig till de nya villkoren som nu råder i stan. Efter att Frankrike kapitulerat och tyskarna intagit Paris kommer Adolf Hitler själv tillsammans med sitt entourage av tyska generaler för att besöka stan. Och såklart gör han en sightseeing-tur i Paris. Alla de berömda platserna bockas av. Sacré-Cœur, Napoleons grav och så förstås Eiffeltornet. Där poserar han för ett foto, som att han var vilken turist som helst. Hans kommentar om besöket är att det var en dröm att få se Paris och att han är överlycklig över att drömmen gått i uppfyllelse. Men den enes dröm är den andres mardröm. För parisarna är nazisternas så kallade besök verkligen inte välkommet. Men efter den initiala chocken uppstår ett slags vardag i stan, och parallellt med krigets fasor fortsätter livet. Edith Piaf fortsätter att sjunga, Pablo Picasso fortsätter måla, och tänkarna och författarna Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre fortsätter att, ja, tänka och skriva. Men mycket är såklart också annorlunda.
Hon vaknar av att tvååringen ropar på henne från sin säng, och redan innan hon slagit upp ögonen känner hon ångestklumpen i magen över det tomma skafferiet. Barnet är såklart hungrigt. Igår köade hon i flera timmar hos grönsakshandlaren och kom ändå bara hem med ett ensamt blomkålshuvud. Hon suckar, kliver upp och lyfter en lille ur spjälsängen. Fortfarande har hon inte vant sig vid hur tyst staden är. Vid den här tiden brukade larmet från trafiken fylla den lilla lägenheten. Men Paris nya ljud består mest bara av pling och tramp från cyklar och det ovana klapprandet från hästhovar som får det att kännas som att tiden gått baklänges. Men den illusionen bryts av bullret från de högst moderna tyska stridsvagnarna som passerar med jämna mellanrum. Hon slänger ett öga mot balkongen och kaninen som rofyllt tuggar på lite gräs som hon plockat åt den i parken. Lite till måste den växa till sig. Sen blir det äntligen kött på bordet för familjen. Men idag sorterar hon noggrant sina ransoneringskort och lägger upp en plan för att börja jakten på mat för dagen. Hon tvättar sig så gott det går utan tvål och tar på sin sliten klänning. Det får duga. Sen plockar hon upp sin son på höften och ger sig iväg.
Även om striderna inte rasar in i Paris är det en svår tid för stans invånare som ofta går hungriga. Gabrielle Chanel har inga barn att mätta och hennes kläder är som alltid oklanderliga. Men hon drabbas förstås också av kriget. Fast hon är ju, som vi lärt oss vid det här laget, någon som använder sig av de möjligheter som står till buds och vänder dem till sin fördel.
Det verkar som att Gabrielle hela tiden har varit så otroligt beskyddande för huset Chanel och den förmögenhet som hon också skapade ganska tidigt. Hon blev ekonomiskt oberoende väldigt, väldigt tidigt. Och att skydda möjligheten att vara fri, det gjorde att hon kunde ibland gå väldigt långt för att göra det. Och det är väl de här bitarna hos henne som gör att hon inte alltid framstår som särskilt sympatisk.
Vid den här tiden i Gabrielles liv har hon i princip ingen kontakt med sin uppväxtfamilj. Båda hennes systrar är ju döda och hennes två bröder säger hon upp kontakten med. Hon har under årens lopp gett dem lite underhåll av pengar när de behövde, men varit ointresserad av att umgås. Kanske vill hon hålla dem borta så de inte smutsar ner hennes namn med sin enkelhet. Eller så är de helt enkelt inte så tajta. De skildes ju åt redan i barndomen. Hon verkar inte heller vara så familjekär, utan lär ha sagt att hon inte kan tänka sig något mer skräckinjagande än en familj.
Gabrielles relation till sin familj är krånglig. Hela hennes tidigare liv fram till i princip hon var 30 år, det har hon liksom bara tagit bort. Och i den delen ingick ju också en familj och hennes bröder och systrar passade absolut inte in i det lyxmärkets symbolik.
Men en person ur sin familj som hon faktiskt verkar bry sig om på riktigt är en av systrarnas barn, André, som vuxit upp som föräldralös. Och även om Gabrielle inte direkt varit som en mamma för honom har hon under hela hans uppväxt hållit ett öga på pojken och sett till att han klarar sig. Men nu har det gått riktigt illa för André. Gabrielles ögonsten har nämligen blivit krigsfånge hos tyskarna. Efter att Frankrike kapitulerat till tyskarna har många av de franska krigsfångarna börjat släppas. Men André är inte en av dem. Och Gabrielle kavlar upp sina välsydda ärmar för att lösa situationen. Hon borde väl kunna fixa det här. Hon som har många av Frankrikes mest inflytelserika personer i sitt närmaste nätverk. Men nu är det som bekant andra som bestämmer i landet. Och för att få något att hända krävs det att hon inte tvekar inför att räcka över handen till fiendesidan. Och det kommer att visa sig att hon kan tänka sig att räcka över mer än bara sin hand. Hon får tips om en tysk som kanske kan hjälpa henne. Och blir presenterad för en man som skulle kunna vara posterboy för nazisternas ariska ideal. Lång, blond och blåögd. Hans Günther von Dinklage. Men han kallas för Spatz av sina närmaste. Det är det namn som Gabrielle ska komma att använda. Och trots att hon är stadiga 57 år gammal sitter fortfarande takterna i. Hon får Spatz att hjälpa henne. Och genom sina kontakter ordnar han med frigivningen av André. Gabrielle kan andas ut. Men det hela kommer med ytterligare en bonus kan man säga. För nu har ljuv musik uppstått mellan Gabrielle och Spatz. Numera sover hon bokstavligen med fienden.
De levde tillsammans under hela kriget. Vilket inte var helt ovanligt att folk gjorde. Man levde ihop med ockupanter på olika sätt. Men det här var ju en av de här sakerna som också inte är helt... man har svårt att få sympati för det här sättet att leva som Gabrielle gjorde under kriget.
1941 lever Gabrielle så gott kriget tillåter, livets glada dagar i Paris. Men runt omkring henne hänger luften tung av skräck. För nazisterna har påbörjat sitt vansinniga och hårresande projekt att försöka bli av med Europas judar. Och nu är Frankrikes judiska befolkning hotad. Tyskarna börjar jaga reda på, samla ihop och deportera folk till sina koncentrationsläger. Känner Gabrielle Chanel till det här, där hon vänslas med sin tyska officer?
I den miljö som Gabrielle levde i Paris vid den här tidpunkten, vad som hände i Tyskland och i Polen framförallt där utrotningarna skedde, det vet man inte vad man visste. Antagligen mer än vad vi låtsas om här i Sverige i alla fall att vi visste. Det kan hända att de var fullt medvetna om vad som pågick där också. Det är svårt att säga.
Fler stater går med i kriget. Men från de allierades perspektiv gör tyskarna oroväckande framsteg under de första åren på 40-talet. Det här kan sluta riktigt illa. Och 1943 möts USAs president Roosevelt och Gabriels gamla kompis Winston Churchill, som nu blivit Storbritanniens premiärminister, i Casablanca för att diskutera hur de ska besegra Tyskland. Deras gemensamma linje mot tyskarna klubbas och beslutet basuneras ut i nyheterna. Kravet för att en fred med tyskarna kan accepteras är total kapitulation från fiendens sida. Men Gabrielle Chanel har en annan idé. Och här drar en historia igång som luktar av hybris från hennes sida. För hon tror nämligen att hon kan snacka Winston Churchill till rätta för att skapa en separat fred mellan Tyskland och Storbritannien. Hon och gamle Winston har ju känt varandra i flera decennier. Fiskat lax, spelat poker och jagat vildsvin tillsammans. Hur svårt kan lite fredsmäklande vara, två gamla kompisar emellan? Genom Spatz får Gabrielle de rätta kontakterna på den tyska sidan. Och några högt uppsatta militärer tycker uppenbarligen att det finns något i idén. Det handlar inte om någon kapitulation, utan det man vill göra är att kunna lägga ner striderna på västfronten för att kunna koncentrera sig på att trycka tillbaka Sovjetunionen i öster. Det hela sätts i rörelse. Gabrielle reser med tåg till Madrid. Där kontaktar hon den brittiska ambassadören på plats, som också råkar vara en gammal bekant till henne genom Bendor. Väl på ambassaden ska hon be om ett möte med Winston Churchill. Men planen, som kallas Operation Modellhut, alltså modellhatt på tyska, går i stöpet. Premiärministern är oanträffbar, för han har blivit sjuk i lunginflammation. Med svansen mellan benen får Gabrielle återvända till Paris och invänta krigsslutet utan egen inblandning.
Som allt annat i Gabrielle Chanels liv så är det ju här fullständigt osannolikt. Alltså. Precis som hon bara startade ett modehus genom att bara ena dagen säga vi öppnar en butik och så kör vi, så var det här i hennes stil. Hon tvekade aldrig. Hon såg en möjlighet att kunna göra någonting och hennes älskade England och älskade Frankrike höll på att gå under. Och hon bara tänkte att ja, men jag kan, alltså gör jag det. Och körde på. det är den mest sannolika förklaringen. Att hon inte riktigt räknade med att vad det skulle innebära på något sätt. Utan det var ett infall. Hon bara tog tag i det och gjorde det. Hela den här historien är så osannolik att den verkar... Ja, den är säkert sann därför.
Men vid det här laget börjar de flesta inse att kriget är på väg att ta slut. För pendeln har svängt och tyskarna ligger risigt till. De har stora problem på östfronten och nu är allierad förstärkning på väg västerifrån. På morgonen den 6 juni 1944 kan de fransmän som hittar rätt frekvens höra en radioutsändning från BBC som berättar att de allierade trupperna landstigit i Normandie. D-dagen är här. Tusentals soldater har tagit sig i land på stränderna från den engelska kanalen. Och snart ska Paris vara befriat från tyskarna. För parisarna återstår det bara att vänta och se. De flesta håller förväntansfullt ögonen på flaggorna runt om i stan. Är de förhatliga hakkorsen fortfarande där? Men alla i stan längtar inte efter befrielsen.
I samband med krigsslutet så förstår ju Gabriel, precis som alla andra som har levt i de här tveksamma relationerna, att nu kommer det att bli kontroll, eller det kommer att komma människor och fråga vad man har gjort under de här krigsåren.
Allierade trupper börjar närma sig stan både i luften och på marken. Och på Hotell Ritz ser Gabriel hur de tyska generaler som hon haft som grannar packar ihop och drar när de inser att kriget är förlorat. Sticker gör också spats och lämnar Gabriel ensam i väntan på vad som kommer hända henne. För fransmännen är inte nådiga mot vad de kallar för horisontella kollaboratörer. Kvinnor som har haft ihop det med tyskar.
Paris, september 1944. Gabriella har störts av oljudet från gatan och öppnar fönstret för att se vad som står på. Hon tänder en cigarett och lutar sig mot fönsterkarmen medan hon försöker lokalisera var det kommer ifrån. Precis då kommer de inom synhåll. Först går två kvinnor. Deras huvuden har blivit rakade, deras kläder är sönderrivna och de har svarta svastikas ritade i ansiktet. Folkhopen knuffar kvinnorna framför sig samtidigt som de ropar sina förolämpningar. Nazistsvin. Tysk hora. Gabriel stänger fönstret och fimpar sin cigarett i ett askfat. Plötsligt fångas hennes blick av en liten marsettknapp som städerskan hittat i en av svitens tjocka mattor och nu placerat på sidobordet. Spats, tänker hon. Han måste ha tappat den när han var här för sista gången, innan han stack från stan. Hon avbryts av en bestämd knackning på dörren. Gabriel stoppar snabbt knappen i sin ficka och går för att öppna. Utanför står två män med synliga revolvrar.
I 3 timmar sitter hon häktad. På frågan om det var sant att hon varit tillsammans med en tysk kommer hennes svar direkt. Och till och med i den här pressade stunden är hon rapp i käften. Man kan väl inte förvänta sig av en kvinna i min ålder att hon ska undersöka en mans pass om hon ska få en chans att få honom som älskare, blir hennes svar. Och de som förhör henne har ingen annan information än att hon verkat minst sagt vänligt inställd till vissa tyskar i stan. Hennes galna fredsmäklaroperation har lyckligtvis för henne inte kommit ut i ljuset. Men hennes historia med Spatz borde ha räckt. Många andra tyskvänliga kvinnor går illa för. Vissa får på exakt samma grunder skaka galler i flera månader. Men inte Gabriel.
En anledning till varför förhöret blev så kort var väl... Ja, det finns flera anledningar, men en anledning man tror är att helt enkelt Winston Churchill var inblandad i det här och sa att hon ska släppas.
Man kan i alla fall gissa att Gabriel andas ut när hon släpps efter förhöret. Man kan också tänka sig att hon funderar på vad hennes nästa steg ska bli. Hennes rykte i Paris är solkat av historien med Spatz och hon jagas av tanken att hennes huvudlösa försök till fredsmäkling ska komma ut. Dessutom är Spatz fortfarande mannen hon vill vara med och han sitter i fångenskap efter kriget. Så Gabriel bestämmer sig för ett neutralt alternativ. Hon drar till Schweiz och bidar sin tid.
Vid den här tidpunkten så var Gabriel betraktad som någonting som var passé helt enkelt. Hon var nog inte heller så intresserad av att så mycket ljus kastades på henne med tanke på vad som hade hänt eller hur hon hade levt under krigsåren.
Det verkar som att den förut så respekterade modemagnaten har satt sin sista potatis i Frankrike. Av hennes stora designimperium finns nästan inget kvar. Det ser faktiskt ut som att överlevaren Gabrielle Chanel är uträknad.
Det som hände efter kriget är ju att hela modescenen förändras, och det gör den ju framförallt med The New Look. Efter kriget så var hennes klädstil den här mer strama, återhållsamma, någonting som man tittade bort från. Man ville nog ha kanske glädje och full fart framåt. Och New Look, det representerade allt det. Färg, form, volanger, det var mer av allt. Det var liksom allting som Gabrielle Chanel inte var. Och hon ansågs väl vid den här tidpunkten tillhöra det förgångna.
Nästan 15 år senare sitter en oklanderligt klädd kvinna på sitt huvudkontor i Paris och planerar en ny kollektion. Gabrielle Chanel har återvänt hem. Och hon har rest ur askan. Visst, hon har blivit en benig och senig kvinna, en bit över 70 år. En livstid av rökning har gjort rösten hes, och åldern har fått hennes utseende att beskrivas som en mörkögd tjur med stora näsborrar. Men det är ingen uträknad gamling vi har att göra med. Gabrielle Chanel har öppnat sitt modehus igen. Och det går som tåget. Många hade avfärdat Chanel som en relik från forntiden. Men hon själv verkar aldrig ha slutat tro på sin egen förmåga. Hon slutar heller aldrig att jobba. Tillbringar veckorna i sin ateljé. Med en sax om halsen och knappnålar i munnen. Ständigt i arbete. Man kan tycka vad man vill om hennes person och hennes metoder. Men man kan inte ta ifrån Gabrielle Chanel att hon är en riktig överlevare. Sin egen lyckas med.
Ja, det finns ju en dubbelhet hos henne. Å ena sidan den här personen som är framåt. Hon gör en livsresa som är helt fantastisk, från ett barnhem till att umgås med de allra rikaste i världen. Samtidigt som att det finns en person som någonstans där inne vill slå vakt om sin egen frihet. Och vad den nu kommer sig av, det vet man inte. Men att det här huset, Chanel, förmögenheten, pengarna, att hela tiden slå vakt om det i alla lägen och inte vara beroende av någon, att den är så stark att hon heller inte kanske släppte in någon människa i sitt liv fullständigt.
Så nu står hon här igen med sitt hem åter på Hotel Ritz, mitt i alltings centrum, som en katt med 9 liv. Men till slut är förstås liven avverkade. I januari 1971 ligger den 87-åriga Mademoiselle Chanel på dödsbädden. Och ända in i slutet har hon perfektion som mål. Hennes egna sista ord lyder: så här dör man. Och sen dör hon.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Emilia Mellberg, Peter Jonasson och Pablo Leiva Wenger.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.